Podplay.
Påminn mig, vilken... För visst skådespelade du i Solsidan också?
Ja, jag var med i ett avsnitt.
Vad gjorde du då?
Jag spelade en ganska pretentiös kultursnubbe. Det gick ut mycket på att Alex, då, Felix karaktär, han hade lite kulturella mindervärdeskomplex. Så att han satt och läste in sig på en artikel om Orhan Pamuk som han hittade i DNs kultur. Och sen satt han hela kvällen och försökte skjuta in grejer i den där artikeln. För det var liksom det enda han kände som de kunde relatera till.
För att hävda sig gentemot din karaktär.
Ja, gentemot min. Rodney tror jag faktiskt han hette. Avsnitt 7, säsong 1 var det.
I Sarek ligger några av Sveriges högsta fjäll. Över 100 glaciärer, vidder omskakande storslagna och förstås noll civilisation. Så det här är många fjällvandrares dröm och det är hit Ulf Kvensler tar oss i sin första roman som heter just Sarek. Vi följer tre vänner som begår det ödesdigra misstaget att bjuda in en fjärde person på årets vandring. Och med nykomlingen går vi från dröm till mardröm. Sarek är också en av de nominerade böckerna till årets bok 2022. Tävlingen där du och jag och alla som vill är med och bestämmer. 12 böcker är nominerade och vi ska spana in hela listan lite senare när Helena Pettersson från årets bokredaktionen kommer hit. Så ser det ut, avsnitt 36 av Samtal om böcker och jag heter Lisa Tallroth. Hej, Ulf Kvensler.
Hej.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi har fortfarande lite så här tårta i mungipan. Precis. Efter att ha firat nomineringen av din och 11 andra böcker som är nominerade till årets bok 2022.
Ja, fantastiskt. Enormt roligt såklart och överraskande. Och jag tror att det var tidsmässigt så var det väl precis på håret att min bok fick åka med där. Så att det var ju jätteroligt.
För den har ju knappt hunnit ut till läsarna än.
Nej.
Men nu har man ju hela sommaren och så på sig att läsa om man vill vara med i den där tävlingen.
Ja, precis.
Just. Så det här är ju bara de nominerade nu då.
Det är väl så att man kan rösta hur många gånger som helst. Mm. Så att gillar man den kan man rösta varje dag hela sommaren.
Mm.
Ja. Så nu... så det är bara tips om det är någon som gillar boken.
Ulf Kvensler, uppväxt i Blekinge, bosatt i Stockholm och mestadels nu för tiden manusförfattare. Du regisserar också, ibland skådespelar du. Mm. Men du har ju haft pennan med i väldigt många stora svenska dramaserier. Vår tid är nu, Solsidan. Du får nämna den tredje. Vilken tycker du jag ska ta med?
Nej, men kanske Molanders då. Mm. Som handlade mycket om min egen uppväxt i hemma i Ronneby. Jag spelade klarinett i ett musiksällskap. Och sen också kan jag nämna Om Stig Petrés hemlighet som Micke Nyqvist spelade huvudrollen i. Det är 15 år sedan. Så att det kanske inte alla som kommer ihåg den, men den är jag väldigt stolt över.
Det här med att gå från manuskrivande till roman som du gör nu i alla fall. Mm. Första gången någonting som ges ut. Jag tänker att vi ska återvända till det. Mm. Men vi ska börja i den värld som ligger redan på omslaget till Sarek, fjällvärlden. Mm. Vad har du för relation till fjällen och de här områdena som vi tillbringar nästan hela läsningen i?
Mm. Jag har ju vandrat väldigt mycket, nästan varje år i 25 år tillsammans med mina kompisar och min fru och barn och sådär. Så att jag älskar fjällen, jag älskar den miljön och jag älskar att... när man kommer ut, särskilt om man har lite mer utmanande vandringar, så blir man ju, man tvingar sig själv att leva i nuet kan man säga. Jag är en sån där person, vilket man känner igen från vissa personer i boken kanske, som lever väldigt mycket i framtiden. Jag har massa planer om vad jag ska göra och så vidare. Men när man är ute och fjällvandrar så tvingas man leva i nuet. Och det upplever jag som väldigt... ja, jag känner mig väldigt förnyad och full av kraft när jag har varit i fjällen på något sätt. Så jag älskar verkligen fjällen.
Så du är en rutinerad fjällvandrare, kan man säga så? Alltså du,
ja, men det kan man nog säga. Det här. Ja, precis. Och det var ju fram tills jag hade aldrig gått till Sarek innan.
Nej, för det är något av en utmaning. Och du skriver ju faktiskt i ett litet efterord att åk hellre till Abisko.
Ja, nej, men jag fick ju med mig två kompisar för att åka till Sarek som ändå research för den här boken. För att hitta miljön och sådär. Och jag visste ju att det var tuffare i Sarek eftersom det inte finns några leder och det finns inga fjällstugor, det finns ingen mobiltäckning och så vidare. Men det var ändå mycket större skillnad än vad jag hade förväntat mig.
Hur då? Kan du ge något exempel?
Nej, men det var ju, dels så tar det ju väldigt mycket tid att då fundera på vilken väg ska man gå. Så vi diskuterar ju det väldigt mycket eftersom inte det finns någon led. Och sen kan det ju vara så här att man kommer till ett videsnår som är lika högt som du själv och som är tätt som en villahäck och som är en kilometer brett. Så tänk dig att du måste tränga igenom en tät villahäck som är en kilometer bred. Det tar tid och är ganska jobbigt. Sen är alternativet till det då, som vi gjorde någon gång, det var att ja, men om man går upp på bergssidan så är det ju ingen vegetation alls kanske. Och då blir det ju, tänker man att det där kommer ju vara mycket lättare. Men det så lutar det ganska mycket och sen ligger det så här stora stenblock, stenskravel, fast kanske blocken är en halv meter gånger en meter, som ligger då i brant sluttning och som inte ligger stilla utan som vickar på varandra. Så när man har gått på det där någon timme, då blir man ganska trött och sen så börjar man bli lite rädd också att man ska halka och tappa balansen för de här väldigt vassa kanter, så man kan göra sig väldigt illa där. Och det tar också väldigt lång tid. Så att det är ju väldigt mycket jobbigare än att gå på en vanlig stig eller en led. Sen kan det ju vara att man kommit igenom det där videsnåret. Sen är det liksom 3 kilometer eller en halv mil med jätteskön gräsäng att gå på. Så det finns ju också. Men
nu är ju det här gigantisk nationalpark. Den är ju så här.
Jag kollar upp någon gång att det är som 2/3 av Gotland ungefär. Aha.
Så man får ju liksom tänka till lite med sin stadsbohjärna här, för nu är det ju, det finns alltså inga skyltar, det finns inga så här varning, ras, nej, gå inte här, det finns ingen mobil, man kan inte använda Google Maps på,
nej,
något sätt,
nej.
Så det är liksom, det är på egen risk verkligen.
Ja, men det är det ju, och det, jag tror att det är det som är så speciellt, jag försöker beskriva det i boken, att jag tror att vi är så vana vid att röra oss i miljöer som är anpassade för oss människor och som gör livet enkelt för oss. Så att när vi kommer ut i en miljö som inte är anpassad överhuvudtaget och som kan vara livsfarlig om man inte gör rätt val, så upplever man den där totala likgiltigheten från naturen. Och den kan man nästan uppleva som aggressiv, för att man är så van vid att bli, vad ska man säga, ompysslad av miljön man rör sig i. Så det är en stark känsla av att, som jag har haft, särskilt när man kommer upp på lite höjder och känner att ta ett snedsteg här så dör jag. Man känner att, alltså, naturens totala likgiltighet för om du lever eller dör.
Mm. Det är lite paradoxalt att det här kan vara avstressande.
Jo, men det kan det faktiskt. För det finns ju någonting med att, någonting skönt med att få känna sig obetydlig faktiskt. Och känna att, ja, men, man får lite perspektiv på sin vardag och alla små saker som man tycker är frågor om liv och död. När man går i de här fjällen och man vet att om 1 miljon år så kommer det här stället kommer se ungefär likadant ut. Förhoppningsvis, om inte miljöförstöringen ändrar på det. Men det finns någonting skönt också med att känna sig liten, faktiskt, tycker jag.
Men kan man säga att Sarek är liksom det tuffaste området, ett av de tuffaste områdena man kan vandra i Sverige? Eller,
för det, ja, i Sverige
det framstår så i boken.
Jo, men det skulle jag väl säga i Sverige. Och sen är klart, jag håller ju på med vandring. Sen kan man ju klättra också. Det är ju någonting annat egentligen. Man håller på med rep och hakar och sånt där. Det har inte jag någon koll på. Men just med vandring är ju Sarek besvärligt. Och det som är egentligen farligast är ju vaden. När man ska över fjällbäckar och så där, som då inte, det finns inga bro. Det finns en bro tror jag som de lyfter på plats varje sommar på ett ställe, men i övrigt så måste man ju ta sig över stora, jag menar det är ju breda vattendrag som kan vara djupa också och med väldigt hög strömföring. Det är skitläskigt och det är ju den största risken att dö tror jag i Sarek, att man spolas bort när man ska vada över någon älv.
Kan du tänka dig åka tillbaka?
Ja, men det kan jag faktiskt. Och nu går jag emot det jag skriver i efterordet. Jag försöker ju få folk att inte åka dit.
I alla fall men, inte utan att tänka sig för.
Nej, men det var någon... Jag hade i tankarna lite då var att framförallt kanske unga killar ska läsa den här boken och tycka att det här verkar vara ett skithäftigt äventyr. Vi drar till Sarek. Och så har de inte rätt utrustning och inte rätt förberedelser. Och så får liksom fjällräddningen flyga skytteltrafik med helikopter och hämta ut folk. Men då var det någon som sa till mig, ja, men fattar du inte att när du skriver så där, det kommer ju locka dem ännu mer. Mm. Så att det där kommer ju vara en trigger för dem att åka dit. Så nu säger jag att Sarek är underbart, det är fantastiskt, det är inga problem. Ni kommer tycka så mycket om det och jag ska absolut åka dit igen.
Tipset är väl att inte ta med sig en person man inte känner så väl. Det är det som de tre vännerna i din bok gör och det är så det börjar. Vi har Anna, Henrik och Milena som är gamla kompisar sedan studietiden i Uppsala. Anna och Henrik är dessutom ett par har de blivit och Milena är den ständiga singeln. Men inte längre för nu har hon träffat Jakob. Och det är ju han som tycker att de ska åka till Sarek. För de andra, de hade egentligen en lite lugnare rutt uttänkt från början.
Ja, de har ju planerat att åka till Abisko som de har åkt många gånger förut. Men Anna då, hon har ju länge drömt om att åka till Sarek. Hon är lite sportigare och lite mer äventyrlig än Henrik och Milena. Så att hon har egentligen länge velat åka till Sarek men hon har inte fått med sig de andra två på det. Så att när nu Jakob föreslår det här så efter en viss tvekan så känner hon ändå att nej men det här vill jag göra. Och det är det som liksom vänder skutan.
Och vi förstår ju direkt att det här kommer sluta med en katastrof. Redan på första sidan så är det Anna som blir förhörd av en polis. Mm. Men vi ska ju inte avslöja mer än nödvändigt här och nu, tänker jag. Men däremot vill jag veta vad är upprinnelsen till den här storyn och var kommer idén ifrån?
Nej, men det var för 15 år sedan eller någonting när vi gick uppe i Jämtlandstriangeln var det väl då som jag kom på den här idén att vara ute på fjället och få med sig någon som man aldrig har träffat och som man vet lite för lite om. Att det skulle kunna bli väldigt obehagligt. Och det är ju så att ju längre bort från civilisationen man kommer och ju längre bort från vittnen och från liksom det vanliga samhället så ju mer blir det ju så att det är den starkas rätt som gäller. Är du fysiskt starkare och har fel så att säga sinnelag så har du ju ganska stor frihet att bete dig hur du vill för det finns inga vittnen. Och det är väl det som också ligger liksom lite under att den här tanken på hur mycket av civilisationen i oss själva sitter kvar när vi kommer ut i en miljö där ingen kan vittna om vad som har hänt egentligen. Mm.
Tillbaka till din egen fjällvandring där i Sarek. Mm. Vad hände egentligen?
Nej, men det var
inga vittnen. Jag bara tänkte kände du att vill tro att det inte tog sig riktigt lika dramatiska vändningar, men kände du av det här?
Även ja, nej men det jag kände var att det var jävligt jobbigt. Jobbigare än vad jag trodde och också att min planering av dagsrutter så här var ju alldeles för optimistisk så att vi kom ju en bit in men sen fick vi vända för att vi kände att vi kommer inte hinna genom parken på den tiden och vi hade ju alla jobb och annat som vi skulle hem till så att vi kan inte chansa på att försöka ta oss igenom utan vi vände och gick ut igen. Och vi gjorde ju många nybörjarmisstag. Man måste ju synka sin utrustning. Vi kom ju iväg för sent första dagen för att tåget var en timme försenat så vi missade vår buss. Så fick vi ta en senare buss och då kom vi iväg så att vi skulle slå tältet vid 10:30 på kvällen. Det var helt bäckmörkt. Vi ställde tältet precis i vindriktningen så att det blåste liksom typ orkan rakt igenom tältet hela natten. Jag och Mattias då, vi hade så här sovsäckar som funkade till nollan och kanske någon minusgrad. Så vi låg i frös, vi sov ju inte en blund på hela natten. Johan då, han hade ju varit förutseende, han med sig en så här minus 30 sovsäck. Han sov som en stock, aldrig sovit bättre. Sen nästa natt, då slog vi upp tältet i ljus. Dagsljus, så vi ställde det på rätt håll. Så det blåste inte igenom. Dessutom tejpade jag och Mattias igen några lufthål med gaffatejp för att det skulle inte vara så kallt. Jag och Mattias sov som stockar, jätteskönt. Johan då svettades ju som en gris i sin sovsäck. Han låg ju naken på morgonen och hade inte sovit någonting. Så det är ju tips att synka utrustningen när man ska åka iväg på en sån här grej.
Mm. Men alla relationer kan ju bli lite prövade när man är trött, hungrig, absolut, kall, inte har sovit och har ett stup framför sig.
Mm. Ja, när vi hade kommit tillbaka då till Padjelanta, till fjällstationen, så satt jag mig och skrev ner precis hur jag hade upplevt de här dagarna som vi var där. Och det var väldigt värdefullt, för det har jag använt mycket i boken också, det här som jag beskriver någon gång, att man kastas mellan eufori och att man är helt gråtfärdig. För så var det verkligen. Man kände sig gråtfärdig av trötthet och att motighet bara allmänt. Men sen är också de här helt magiska ögonblicken när man verkligen är bara i nuet och det känns som att man ska lyfta från marken liksom.
När känner du så?
Kan känna så om man har gått några timmar och sen hittar man det perfekta raststället i lä av några stora stenblock. Det är en sån här skön gräs, slätt att ligga på. Himlen är helt klarblå. Man hör en sån här fågel som piper lite långt borta. I övrigt är det helt tyst. Och så ligger man där på rygg, tittar upp i himlen med ryggsäcken som kudde och dricker gott kaffe liksom. Då känner man att nej, jag skulle inte vilja vara någon annanstans i världen liksom. Så då kan man känna eufori, men det där är ju också en rent fysisk reaktion tror jag, att när man har varit igång fysiskt i några timmar så är det väl vissa hormon som börjar sprutas ut i kroppen. För det kan komma, den där känslan kan komma helt oförklarligt ibland också.
Du skickar ju iväg dina karaktärer här med olika olösta knutar och hemligheter mellan sig. Kan du presentera ditt gäng lite grann? De är ju fyra stycken blir de.
Mm. Anna och Milena lärde ju känna varandra när de pluggade juridik i Uppsala. Så att de har känt varandra 10 år, de är i 30-årsåldern ungefär nu. Och Anna är en sån där overachiever och doer som alltid siktar framåt och uppåt. Och hon har gått igenom juristlinjen med toppbetyg och så har hon suttit ting på något bra ställe. Och sen nu jobbar hon på en sån här prestigefylld affärsbyrå och jobbar otroliga timmar men har blivit advokat liksom och är på väg att bli delägare. Medan Milena då tar det lite lugnare i livet och de, jag ska inte berätta för mycket nu, men de har ändå fastnat i någon slags hierarki, eller vad man ska säga, i sin vänskap där Anna är den som är lite mer drivande och Milena är den som mer hakar på. Och det är inte nödvändigtvis någonting som Milena trivs 100% med nu för tiden. Under första terminen då i Uppsala så hade de en föreläsare som hette Henrik som var en ung lektor då tror jag. Och som var så här lite juridiskt underbarn som har skrivit kurslitteratur. Och alla snackar om honom som att ja, det är många tråkiga föreläsningar. Men hans föreläsningar måste du gå på för han är fantastisk. Och han blev då ihop med Anna. Så att de har varit ett par. Han blev ihop med sin student. Milena har alltid varit singel. Och nu då en vecka innan de ska åka så käkar hon lunch med Anna. Och berättar att nu har hon träffat en kille som heter Jakob. Och han har varit jättemycket i fjällen så att hon undrar om det vore okej att han följer med. Det är ungefär vad man vet om Jakob.
Och den här förhistorien får vi ju vara med om också eftersom det är tillbakablickar. Vi hoppar mellan fjällvärlden i Sarek och Uppsala 10 år tidigare. Och en del utspelar sig kring Stockholms nation i Uppsala. Mm. Mm. Har du en oplockad gås med dem?
Nej, det har jag faktiskt inte. Framgår det så i boken som att jag har en oplockad gås?
Jag tänker att det var inte din nation.
Nej, det var det inte.
Det var inte din hemmanation.
Nej, det var inte.
Jag är inte alltså, om det hade utspelat sig i Lund hade jag vetat vad de olika studentnationerna hade liksom signalerat. Jag är inte riktigt lika hemma på dem i Uppsala, men jag förstår ju att på Stockholms nation där hänger de här Anna-typerna och de som... Satsa på en hård karriär inom näringslivet.
Ja, precis.
Nej, men, de som kammar sig med fläskkotlett, som Jan Kim skulle sagt.
Ja, precis. Det finns ju det klientelet, helt klart. Men jag har många kompisar som har gått på Stockholm och varit aktiva där, så att jag har ingen oplockad gås med Stockholms nation. Jag har faktiskt själv varit sån här torsdagstalare på Stockholms för många år sedan när jag och mina kompisar Henrik Hjält och Micke Tornving startade som komiker, så vi var med i tv-program som hette Detta har hänt, och då blev vi ditbjudna. Men Stockholms har ju en speciell karaktär som är liksom lite det du beskriver, och som också att det är den här torsdagarna på Stockholms är ju, eller vad då, jag tror det är så fortfarande, det är liksom den stora partykvällen. Och jag var också hade ämbete som kurator kuratorum ett halvår, när man sitter som man ska man säga lite,
man är högsta hönset.
Ja, man är högsta hönset kan man säga bland i nationsvärlden. Och då skulle vi ju dela ut såna här tillfälliga kollegor, och om man pluggar i Stockholm så kan man få ett sånt och gå ut och festa på Stockholms nation i Uppsala, fast man inte pluggar i Uppsala, men då måste man visa då att man pluggar i Stockholm. Och det händer ganska ofta, vi satt och delade ut dem där på onsdag och torsdag. Det händer ganska ofta att det var någon Stockholms, som jag såg framför mig, hade någon kotlettfrilla som ringde och sa att ja, hej Ulf, det här är Staffan från Stockholms i Stockholm här. Och nu är det så att mitt kollegg, jag har inte det tillgängligt, men vi kan väl göra ett gentleman's agreement du och jag. Där jag lovar dig att jag är student i Stockholm, så kan du bara skicka kollegget till mig. Alltså den attityden var ju inte så ovanlig.
Nej. Man blir ju nyfiken på hur generöst du kände dig i det läget.
Inte alls faktiskt. Inte alls. Nej, jag känner mig väldigt ogenerös. Okay.
Han kommer inte att rösta på din bok
Nej.
Till årets bok.
Nej, det var precis.
Det var värt. Vi var ju inne på det, att din värld har ju varit filmen och tv-serier och jobbat mycket med manus och regi. Och det har ju redan sagt som den här romanen att den är filmisk. Mm. Nu när det är din första roman, är det då, tänker du, en komplimang eller är det ett hugg på känsligt ställe?
Nej, det ser som en komplimang. Mm. Jag tänker väl så här att jag har ju skrivit den här boken medveten om vad jag kan och är bra på, men också vad jag inte kan och inte är så bra på. Liksom. Så att jag har ju försökt skriva en bok som med stor framåtrörelse och stort berättardriv. För det tror jag att jag är ganska drillad i från tv-världen. Det är väldigt mycket dialog. Varannan scen är ju typ bara dialog. Så att jag försöker ju trycka på det som jag kan från tv-världen. Men sen är det väl, det är ju en filmisk berättelse. Och det började som en filmidé för länge sedan. Jag tänkte ju att det skulle bli en film.
Det kommer krävas en del helikoptrar.
Ja, precis.
Om man skulle få för sig att filma den. Det är inte så lättillgänglig miljö.
Alltså, det där med helikoptrar, det är ju också en helikopterscen i... De flyger helikopter in i Sarek.
Just det.
Och det, jag vet inte om det var därför det kom med i den här berättelsen från början då, när det var en filmidé. Jag hörde en föreläsning en gång av en dansk producent som heter Sven Clausen, som var en av arkitekterna bakom det danska tv-undret med mordkommissionen och taxa och allt det här som drog igång allting för 20 år sedan. Han sa det att ofta försöker vi få in en helikopterscen i första avsnittet, för att vi vet att kan man visa lite helikopter i trailern så finns det ett segment av den manliga publikens typ 300-400 000 tittare som kommer bli intresserade. Så att då lockar vi dem.
Som gillar helikopterscener.
Ja, helikopterscener, det signalerar någonting om vad det är för genre och vad det är för budget.
Ja, jag skulle säga verkligen budget.
Men vi försöker alltid få med en helikopter. Och sen berättar han att Sen tittar de liksom i så här motsvarande då Allers och den typen av tidningar. Och så hittar de någon lite äldre komiker, kan vara en man eller kvinna, som är populär och som förekommer i många artiklar där. Nej, men honom ska vi ha med i en roll. För då vet vi att det kommer locka typ 70 000 kvinnliga tittare i den här åldern. Som vi inte kommer att få in annars. Alltså det där är helt fascinerande.
Den blir svår att veta vad jag ska... Nu tänker jag ju här på ditt galleri av personer. Vad vi skulle kunna plocka in den. Skulle du kunna vara någon av gästerna på Stockholms station kanske?
Ja, eller polisen möjligen.
Polisen?
Ja, men jag vet inte om det är rätt väg för den här historien.
Nej, det var ett litet sidospår, men ändå några ingredienser för att det ska bli framgångsrikt.
Ja,
i den värld som du då kan väldigt väl. Nu får du vara lite ödmjuk inför att du faktiskt har gett in på delvis nytt område.
Ja, men verkligen.
Och vad har varit utmaningarna då, tycker du, skriva roman istället för det manus du är van vid?
Ja, men det första man tänker på är ju att det är en mycket friare form. Om man ska skriva en timmas tv, då vet man att det ska vara typ 60-65 sidor i manusprogramvara.
Mm.
Och så delar jag allt in det då i fyra akter och så vidare. Medan en roman, herregud, det kan ju vara 120 eller 3000 sidor. Det är ju helt fritt liksom. Det andra är ju det här att man ska, och det är väl det som har skrämt mig mest egentligen, det här att man ska gestalta karaktärernas inre liv, alltså tankeverksamheten och så här, det lämnar man ju, den delen av gestaltningen lämnar man ju till regissören och skådespelaren normalt.
Så hur har du närmat dig Anna och Milena här som är dina kvinnliga huvudroller?
Nej, men jag har väl hämtat kraft i den tanken att det ändå är den väldigt övervägande delen av den där tankeverksamheten är samma för män och kvinnor. Och att det nog finns andra skillnader i personlighet som kan vara viktigare än kön vad gäller liksom det som de ställs inför i den här berättelsen, tänker jag. Så att jag har nog ganska skamlöst hämtat saker från mig själv och spritt ut på olika karaktärer i berättelsen.
Har det varit kul att skriva roman?
Ja, det har varit...
Längtar du tillbaka till ditt manusprogramvara?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, det har varit superkul att skriva den här boken. Så att jag har börjat skriva på nästa bok. Som också kommer vara en thriller. Men som själva historien har ingenting med Sarek att göra. Sen har jag skrivit en tv-serie parallellt kan man säga som jag har jobbat med boken. Som heter Nattryttarna som kommer på C-more och TV4 i höst.
Så att det som också bygger på en verklig berättelse som har blivit en bok om den här hästgården.
Ja, exakt.
Berätta lite kort.
Ja, men det är ju Sofie Jan som var dotter då till den här ridläraren som drev en väldigt framgångsrik ridskola ute på Ekerö. Men som också dömdes för sexuella övergrepp av flera ridskoleelever på 90-talet. Och det är hennes berättelse framförallt om hennes uppväxt på den här gården som ligger till grund för den här serien.
Alltså, du har ju varit i berättandets tjänst länge, får man säga. Även om du där när du pluggade i Uppsala hade idéer om att syssla med andra saker, vet jag. Ekonomi läste du, va?
Ja.
Du verkar ju vara bara en popcorngryta av idéer. Ser du själv liksom någon tråd i det här eller vad är det för historia du berättar? Vad är det du, vad håller du på med egentligen, Ulf Kvensler?
Nej, men jag tror att jag läste ju mycket redan som liten och jag tyckte att det verkade häftigt att ge den typen av upplevelse till läsare, att kunna själv skapa de där världarna liksom. Och sen fungerar ju jag så att jag går hela tiden och tänker på folk jag träffar, dels sådana som jag träffar varje dag men också folk jag träffar tillfälligt. Jag går och fantiserar ihop någon bild av vad som rör sig i deras huvuden och varför agerar de som de gör och så vidare. Och spekulerar liksom i vad det är för människor jag träffar och i den processen så, som är liksom helt automatiskt, det är ingenting som jag funderar över, så uppstår det ju många idéer till historier. Så att jag tänker väl också kanske att den gemensam faktor i allt som jag skriver har... På något sätt så smyger sig relationsdramatik alltid in också. Även i en sån här bok som är en väldigt utpräglad spänningsroman så handlar det ganska mycket om relationer och vad det gör med människor. Varför folk beter sig som de gör och inte. Så att man ibland hamnar i sammanhang där man känner att här pågår det någonting under ytan som jag inte riktigt förstår. Liksom. Det finns en undertext här som jag inte kan greppa. Och det tycker jag är jävligt intressant. Och kan man försöka få med lite av det man skriver så är det ju bra. Jag hoppas att folk kan känna med de här karaktärerna i den här boken att de inte är liksom helt, när man har läst ut boken, att man ska känna att nej, men, ingen var helt ond och ingen var helt god.
Nej, tusen tack Ulf Kvensle för att du kom hit och pratade om din nya och första roman, Sarek.
Tack så mycket, jättetrevligt att vara här.
Ja, nätbokhandeln Adlibris sponsrar denna podd, ska du veta. Och då vill jag passa på att tipsa om de särskilt läsvärda pärlor som man där väljer ut varje månad. Ger kampanjpris och dessutom extra material finns det på hemsidan. Nu i maj är debutromanen Där vassen viker av Linda Edgarsson en sån pärla. Här finner du ett gripande stycke kvinnohistoria som utspelar sig i Småland under sent 1800-tal. Här får vi följa torpardottern Hilda genom arbete, förälskelse och sorg. När Hildas faster Anna ber om hjälp på sin gård så är det första gången som Hilda sätter sin fot där sedan den där olycksaliga vinterdagen då hennes far och bror drunknade i sjön intill. Här på gården finns också fostersonen Erik. Det var han som bara var en pojke sist Hilda såg honom och som bar skulden till att hennes bror drunknade. Det här är en roman om kärlekens makt och tragikens förlamande kraft. Där vassen viker, en av maj månads läspärlor. Tack Adlibris! Ja, nu har jag 12 böcker framför mig. Sarek, som vi precis pratat om, är en av dem. Det har nämligen blivit dags att utse årets bok 2022. En tävling som är väl etablerad vid det här laget, för det är sjunde gången den hålls. I fjol var det Ann-Helén Laestadius Stöld som utsågs till årets bok. Och vi ska såklart presentera de här 12 nominerade, men först Helena Pettersson.
Ja.
Du sitter ju i juryn, redaktionen, som har sållat och läst och läst och läst och valt ut 12 stycken som nu är med i slutomgången här. Berätta lite grann om vilka ni är och hur den här tävlingen är tänkt att fungera.
Ja, vi är ju bokklubbsredaktörer som arbetar egentligen med att läsa böcker dagarna i ända. Och det var lite det som födde kanske idén, att vi kände så här, vi sitter på så otroligt mycket kunskap. Vi träffar ju alla, i stort sett alla svenska förlag inför varje säsong. Och liksom har koll på allt som kommer ut och vi läser jättemycket och skriver ju våra bokklubbstidningar och sådär. Och sen kände vi också att det saknades ett pris som var mera läsarnas pris. Det finns ju flera litteraturpriser, men där är det ju ofta då bara en jury som väljer. Och då så kom det här priset, liksom kom idén att årets bok skulle vara den största läsupplevelsen. Det ska vara läsarnas största läsupplevelse som tilltalar en bred läsekrets. Och då vi i juryn då, vi nominerar ju då 12 böcker. Som, och det kan jag säga är en strid på.
Ja, det låter ju supersvårt. Och det är ju bra att någon har gjort lite försortering, ja. Annars skulle det bli ohanterligt såklart. Men bara att hitta 12 som man kan vara överens om. Men det har ni lyckats med då även i år. De ligger här framför oss, vi ska strax prata om dem. Men jag känner ju igen många böcker här, men det är faktiskt några nyheter för mig också. Men bara så att man är alert här nu och förstår att nu kommer man få en massa bra boktips och sen kommer man ha hela sommaren på sig att läsa läsa, för det är fram i september,
ja,
som ni så att säga stänger röstlådorna.
Ja.
Och då kommer vi få veta vilken som blir årets bok 2022. Ja, jag ska säga, blev jag lite osäker där eftersom det här är ju lite... Jag berättar, när har de kommit ut, de här böckerna? Som
från 1 maj 2021 till sista april 2022.
Just det, så det är liksom brutet, ja, läsår där.
Precis, ja, så är det ju. Och man kan rösta en gång om dagen fram till den 18 september. All information finns på åretsbok.se och det är där man röstar.
Åretsbok.se eller årets bok i sociala medier, det är det enda man ska komma ihåg. Men vi måste ändå titta på de här 12 böckerna som har tagit sig då genom det nät som ni utgör, redaktionen. Och det är, vi satt och sorterade dem lite i olika genrer, för det är i alla fall en hel del vi kan kalla spänning. Bland annat Ulfs bok, Ulf Kvensler, som var här precis och pratade om sin nya roman Sarek. Den hann med. För den har, och den har precis kommit, men den hann,
ja,
liksom in.
Den hann med. Vi läser ju ofta på manusstadium, så alltså ganska långt innan böckerna kommer ut. Och den, alltså, Sarek är ju en mästerlig spänningsroman.
Och för samtal om böckerlyssnare är det några, ytterligare några gamla bekanta, till exempel Malin Persson Giolitos bok I dina händer.
Aha.
Hon var ju här i avsnitt 25 av samtal om böcker, det kan man lyssna på. Men du ger oss en kort resumé om den boken.
Skrämmande aktuellt samtidsdrama kan man väl kalla det för, om gängkriminalitet. Det börjar ju med att en pojke, 14-åringen tror jag, hittas skjuten i en lekpark, och det verkar som att den som höll i vapnet är hans jämnåriga vän.
I spänningshögen så ligger också Sara Strömbergs Sly. Och ja, den är inte jag så bekant med. Så berätta, vad är det för bok?
Det är faktiskt, har blivit en riktig favorit bland många kritiker och läsare. Och det är en psykologisk spänningsroman med en antihjältinna att verkligen ta till sitt hjärta. Det är den avdankade lokalreporten Vera som bor ovanpå en igenbommad tågstation som i Åre. Och när det sker ett mord, en kvinna hittas mördad på baksidan av Åreskutan i skogarna där, så blir hon lite besatt av det och tar reda på vem kvinnan är, vem som mördat henne och varför. Och ju mer hon gräver i det, desto farligare blir det för henne själv.
Sara Strömbergs Sly, nominerad till årets bok alltså. Leanne Moriarty är ju också ganska välbekant, ja, trots att hon är en australiensisk författare, men hade ju ett stort genombrott med Big Little Lies.
Ja.
Stora små lögner blev ju titeln på svenska. Hon har kommit med en ny bok som heter Äpplet faller inte.
Ja, och det är ju också en sån där, hon är ju en mästare på det här med, vi kallar det för en familjethriller. Superspännande, det är, men det är ju också det här med relation, hon är ju duktig på relationer också. Så man, det börjar med att vi får möta ett gift par, och de är det där perfekta gifta paret som har varit tillsammans hur många som helst och har vuxna barn. Men en kväll så knackar det på deras dörr, och utanför står en ung kvinna och säger att hon inte har någonstans att ta vägen. Och de släpper in henne och tar henne liksom under sina vingar, kan man säga. Och det är frågan om de skulle ha gjort och vem hon är. För ett år senare så är kvinnan i det här paret försvunnen. Och så börjar då familjen nysta i, vad är det här egentligen? Ja, kanske är han inte allting så där idylliskt som det såg ut utifrån.
Nej, det kan man nästan vara säker på.
Ja, det kan man vara säker på.
Att det inte är. Men Leanne Moriarty, Äpplet faller inte, också en av de nominerade till årets bok. Det är ju 12 stycken, så det är ju en lista som man såklart då kan sätta sig in i på åretsbok.se. Men jag tycker ändå det är kul att vi nämner de här nu. Och här kommer en... Också en australiensisk författare.
Ja.
Charlotte McConaghy. När vargarna kom heter den här senaste boken. Och den förra heter...
Den sista migrationen.
Precis, den handlar om fåglar. Just det. Mm. Berätta, vad är det här?
Ja, den här är helt briljant. Alltså, det är en riktig bladvändare som verkligen väcker starka känslor. Jag är alltid lite försiktig med att jämföra, men den här fick mig direkt att dra paralleller till en av våra tidigare vinnare där kräftorna sjunger.
Mm. Delia Owens, som vann årets bok för 2 år sedan, va?
Precis.
Mm.
Men här får vi möta, det här är en helt annan miljö. Det är 2 tvillingssystrar och vi följer då den ena av dem, Inti. Hon kommer med sin tvillingssyster till de skotska högländerna för att återinföra en flock vargar där. Och liksom på, då hoppas hon liksom rädda både naturen och också sin syster. För hennes syster bär på ett svårt trauma som hon utsattes för i Alaska. Och det är en sån där mörk hemlighet som liksom man inte riktigt vet vad hände egentligen. Men den här systern pratar inte, hon lämnar inte den här lilla stugan som de liksom hyr där i skogen. Och byborna är ju inte överlyckliga över att det ska sättas ut vargar. De har får, de är rädda för att människor ska liksom skadas och sådär. Den här vargskräcken helt enkelt. Men hon brinner ju, hon älskar ju vargar och sitt jobb. Men en natt när hon går hem till sin lilla stuga där mitt i den mörka skogen så hittar hon en man som är död. Och han ser ut att vara riven av vargar, men det vet man ju inte. Och hon tar ett ödesdigert beslut.
När vargarna kom, Charlotte McConaughey heter den romanen. För det är ju då, som alla förstår, inte begränsat till svenska böcker, den här tävlingen Årets bok. Utan begränsningen ligger väl bara i att de ska ha kommit ut på svenska.
Ja, det ska vara skönlitteratur, både då romaner och spänning på svenska.
Men det är många svenska författare. En till exempel som heter Katarina Widholm, som väl gör debut nu i vuxensammanhang.
Mm-hmm.
Med en ny serie där första delen heter Räkna hjärtslag. Och nu är vi i historisk setting.
Det är tiden före andra världskriget. Och vi får följa en ung kvinna som får jobb som hembiträde hos en sån här fin familj i Stockholm. En doktorsfamilj. Och hon får slita hårt. Men genom då kärleken till böckerna så kommer hon i kontakt med en judisk universitetslektor. Och de inleder en omöjlig kärleksaffär. Och det här är liksom en otroligt fin Stockholmsskildring. Men också en jättefin skildring av den här kvinnans liksom väg ut i livet. Och kanske hitta sin egen väg, så att säga.
Och om man gillar den så vet jag att det redan är en del två på gång. Betty-serien kallas den, ges ut av Historiska Media. Men det är Katarina Widholms Räkna hjärtslag som vi har pratat om nu. Sen här kommer en kändis för oss i samtal om böcker, Lina Nordqvist.
Ja.
Skönlitterär debutant som har skrivit Dit du går följer jag.
Ja, en riktig, ska jag säga, hjärtekrossare. Så det här är ju en urstark historisk roman som, liksom, ja, som kommer att krossa ditt hjärta, kan jag ju säga då. Men hon skriver så vackert och vi får följa en liten familj som flyr ifrån Norge och bosätter sig i ett ödetorp i Hälsingeskogarna. Och
det här är runt 1900-tal.
Precis, sekel 7. Och där har de det ju jättetufft med svält och en fruktansvärt stor bonde. Men den är också så vackert, den här kärleken i den här familjen och kärleken till barnen. Jag känner att jag börjar darra på rösten, men den berör verkligen. En av hemligheterna kommer att följa med ända fram till nutid och påverka människor då, i vår tid så att säga.
Ja, Lina Nordqvist, hon har verkligen fått till en oväntad twist i den här romanen, och hon avslöjar såklart inte den, men hon pratar en del om bakgrunden och den här miljön i Hälsingland och hur den här historien har kommit till. Hon var hos oss mig här i Samtal om böcker i avsnitt 12, så det kan jag passa på att tipsa om. Och då, så nu blev det några stycken som har just sådär utspelat sig i historisk tid, och det gör också den här Nathan Harris, Vattnets sötma, som ni också har nominerat till Årets bok. Och vad är det för någon?
Det är också en historisk roman där vi tas med till amerikanska södern efter inbördeskriget. När då slavar friges helt enkelt till liksom ganska, det blir ganska tufft, men de har ingenstans att ta vägen. Och så är det för två bröder, och en av dem har blivit så svårt misshandlad så att han pratar inte längre. Då får vi följa ett par då, som bor här, som sörjer sin son som omkom i kriget. Och de tar sig an de här två bröderna, och det ses inte riktigt med blida ögon då av resten av samhället, vita samhället. Och det blir liksom att staden delas nästan i två läger. Och den här romanen handlar ju verkligen om medmänsklighet.
Och den har blivit upplockad på många amerikanska topplistor. Den har väl varit med hos Oprah, tror jag, hennes bokklubb. Barack Obama har satt upp den på sin läslista och så den har redan gjort ett slags segertåg i USA, men, och finns nu då på svenska och kanske skulle kunna bli årets bok eftersom den är nominerad. Jaha, då har vi fyra böcker kvar att nämna eftersom det är 12 totalt. Och en bok som man väl ändå får säga är en riktig feel good.
Ja.
Det är Elinor Holmgrens Sista sommaren.
Ja, det är ju verkligen en sån där feel good med hjärta och djup. Här får vi då följa en äldre kvinna som rymmer, kan man säga, till sitt sommarhus. Hon får inte åka dit själv enligt sina barn och barnbarn. Men det gör hon, och det hon inte vet om att där så har en ung man gömt sig, så han är på flykt undan ett kriminellt gäng. Och det här då blir en oerhört oväntad vänskap dem emellan. Och det är en jättefin berättelse som liksom, ja, som verkligen så där värmer hjärtat, kan man säga.
Sista sommaren, Elinor Holmgrens. Och sen tycker jag vi kan gå rakt på Feel Bad. Från detta. Moa Herngrens skilsmässan. Höll mig vaken i natt faktiskt. Ah. Jag började, tänkte jag måste spana in den här, för jag har hört så mycket om den. Och slutade med att jag låg upp och läste hela natten. Man förstår ju vad det är som står i centrum. Och du får berätta.
Ja, men precis. Nej, men hon är ju så bra, Moa, på det här med beskriva om relationer. Hon är ju en riktig fena på det, helt enkelt. Och här är det ju så att man får följa ett par, och Bea då, som hon heter, hon upplever att liksom hennes man vill skilja sig. Det kommer som en blixt från klar himmel, och man får liksom hennes perspektiv på den här skilsmässan och liksom vad som har hänt och sådär. Och känner ju väldigt starkt för henne, skulle jag säga. Och sen så får man ju också då hans perspektiv. Och då kan man ju kanske, det kan ju vara så att man kanske börjar tänka att aha, var det så här? Hon kanske inte heller alltid varit en jättehärlig person att leva med sig. Jag tycker det är så spännande med när man får, så där är det ju verkligen i verkligheten också, att man har helt olika minnen av vad som har hänt, eller man har ju liksom helt olika, liksom, helt olika perspektiv. Mm. Så det tycker jag hon gör så oerhört bra.
Och också, hon hoppar mellan perspektiven och också i tiden lite grann och hittar såna här händelser eller situationer som kanske bidrar till pusslet, fast ingen förstod det när det inträffade. Ja, Moa Herngrens skilsmässan. Jag sa Feel Bad för att det är ju lite omskakande med sånt här. Men det är en väldigt bra bok. Och sen kunde vi inte komma fram till vad vi skulle sätta för etikett på Kristi Lefteris sångfåglar. Uttalar jag hennes namn rätt?
Lefteri har jag sagt.
Lefteri,
jag
vet inte vad... ja, för att hon har en cypriotisk bakgrund, eller hur?
Ja.
Och fick stort genomslag med biodlaren från Aleppo för... några år sedan.
Uh-huh.
Och vad är det här för roman, Sångfåglar?
Det är en väldigt, alltså den oerhört drabbande roman som, skulle jag säga, öppnar nya världar. För mig var det i alla fall så när jag läste den. Här får vi följa Nisha, som är en kvinna som kom från Sri Lanka, där hon har lämnat sin egen dotter, för hon kan inte försörja henne, helt enkelt, och tagit sig till Cypern för att bli hembiträde och barnflicka i en familj. Och det är tydligen väldigt vanligt på Cypern då. Hon hamnar i en liten familj som bara består av en mamma och en dotter, där mamman har jättesvårt att knyta an till sitt barn, för hon har precis förlorat sin man, han har dött. Och då blir den här Nisha, kan man säga, en ställföreträdande mamma i den här familjen och liksom familjens hjärta. Men en natt så försvinner hon spårlöst, och då bestämmer sig Petra, som hon heter, den här mamman i familjen, att hon ska ta reda på vad som har hänt, för polisen är väldigt ointresserad. Och det gör att hon tar sig liksom in i en värld som väldigt få av oss känner till. Hur är det att vara en sån här gästarbetare, och vad har man för liksom villkor omkring sig och sådär. Det är oerhört starkt och sorgligt, men också jättefint verkligen.
Drama, får vi väl säga, att det är ett riktigt drama som utspelar sig. Sångfåglar av Kristi Lefteri. Och då har vi bara den 12:e boken kvar i den här rejäla bokhögen. 12:e nominerade till årets bok 2021. Det är Sara Osmans Allt vi inte sa. Det är också en debutant, eller hur?
Ja, det är det faktiskt. Det är, vad ska man kalla det för, ett samtids, ja, drama kanske. Vi får följa några unga kvinnor i Stockholm, och de lever ett sånt där på ytan väldigt glamoröst liv. Men under så är det såklart att det finns helt andra saker. Och en midsommar så eskalerar allt och vänner blir fiender och någonting fruktansvärt händer, helt enkelt. Man vill inte avslöja för mycket. Det är en väldigt stark läsupplevelse.
Men jag vet att Sara Osman, hon är ju jurist själv, ja, och ja, den utspelar sig till stor del i den världen, ja, alltså byråvärlden. De är ju, i alla fall ett par av de här huvudpersonerna är jurister, och det finns ju ett tema kring rasism och hur den kan yttra sig i vardagens detaljer. Allt vi inte sa, Sara Osman. Men då har vi gett, om inte annat, 12 väldigt bra boktips här. Och sen kan man ju rösta på vilken man tycker ska få den här tjusiga utmärkelsen som sen kommer att delas ut i höst. Men alla de här böckerna, om man vill, nu går alldeles runt i huvudet om man vill liksom titta lite lugn och ro på titlarna och vad det handlar om, då hittar man det.
På åretsbok.se, absolut.
Åretsbok.se, 12 bra boktips i ett svep. Tusen tack för att du kom hit, Helena Pettersson.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Tack för idag. Nästa vecka när vi hörs här i Samtal om böcker har jag med mig Anna Schultze. Hon är aktuell med romanen Är det här jag? Som handlar om en ung kvinnas svåra väg mot att ta sitt liv i besittning. Det blir det mer om i nästa veckas avsnitt som du hör redan på fredag i gratisappen Podplay eller på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Perlott. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.